Vi läser ur Matteus 21, den text som börjar i vers 1 och fortsätter framåt. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger någonting till er ska ni svara: Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion: se, din konung kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde på vägen, och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse och man frågade: vem är han? Folket svarade: det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Ja, vi har tillfälle att sjunga de här härliga adventssångerna idag. Det är ju lite utav nyårsfest, får man lov att säga. Det är kyrkoårets första söndag och vi ser fram emot Jesus ankomst. Men jag skulle vilja spela en adventssång, får jag lov att säga, som är hämtad som min favoritartist sjunger. Och vi ska lyssna på den i ungefär 90 sekunder. Det är Van Morrison som sjunger Rough God Goes Riding.
Between half-truth and victimization, fighting back with counterattacks, it's when the rough God goes riding, when the rough God goes gliding.
Rough God Goes Riding. Och vad ska man översätta det som? Ungefär den väderbitne guden kommer ridandes. Och jag tror att det är en slags anspelning på lite så här cowboy-tema. Ni vet, hjälten kommer in i staden där skurkarna är och så spelas musiken. Det är spänt läge där. Och samtidigt är det en tydlig koppling också till dagens bibeltext om en väderbiten gud som rider in i staden Jerusalem. Och Van Morrison sjunger i den här sången som är från skivan The Healing Game om hur hans trasighet har mött den här väderbitna guden och hur det har gjort all skillnad för honom. Om ni ska komma ihåg och återge någonting efter den här predikan, ibland är det ju inte alltid så lätt, vad sa han egentligen den här pastorn, så ska jag redan från början ge tipset om att ni kan säga att det handlar om att Jesus intåg egentligen, intåg i Jerusalem, intåg i våra liv, och också att Jesus ska komma åter, ett kommande intåg. Det här togs också upp i veckobrevet. Det handlar om den Gud som var och är och som kommer, som också lovsjungs i Uppenbarelseboken. Men jag ska väva in lite tankar här och hoppas att det blir på ett sätt som inte upplevs allt för konstigt om vetenskap faktiskt. Jag har ägnat mig en del att grubbla den här hösten om vad vetenskap är och handlar om, dels i egenskap som lärare, kanske framförallt i naturorienterande ämnena där vetenskapen blir tydligast framträdande. Men också har jag läst lite vetenskapsfilosofi, och det ska jag också utsätta er något för i varje fall. Ska inte vara ensam om att lida under detta fenomen. Men som lärare i årskurs 6 så är det faktiskt roligt att få undervisa också i de naturorienterade ämnena. Den här hösten har vi bland annat talat om astronomi. Och vi gjorde en liten astronomisk promenad när vädret var lite bättre. Och gick ut på skolgården och ritade upp jorden 4 centimeter stor. Och så låter jag barnen gissa så här, okej, hur långt bort är månen? Det kan ni själva fundera på här, men vi ska inte ta någon allmän gissningsställning. Hur långt bort är månen om jorden är 4 centimeter? Månen blir ungefär 1 centimeter stor. Och så börjar vi gå. När vi kommit 80 meter bort är det dags att sätta ut månen. Sen fortsätter vi och vandrar mot solen. Och nu kommer jag inte ihåg exakta metertalet, men runt 450 meter bort så placerar vi ut solen. Och då är solen runt 4,5 meter i diameter. Det får plats ungefär 1 miljon jordar inuti solen. Och solen är 98% av massan i vårt solsystem. Och så skulle jag kunna fortsätta att prata om universum och hur fascinerande det är. Och ungarna tycker verkligen att det här är ju spännande och fascinerande. Och vetenskap i sina bästa och vackraste ögonblick, den väcker våran fascination och nyfikenhet och vilja att utforska. Och vetenskapen har fått en speciell auktoritet i vårt samhälle. Det talas ofta om att vi ska, och speciellt i skolans värld, det ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Och är det någon som har en akademisk titel så väger orden lite tyngre än vem som helst säger det och så här. Men det är bara det att det finns en annan sida utav vetenskapen också som är nästan motsatt till den här fascinationen. Om man bara tror att det är vetenskapen som kan ge alla livets svar, då kan det nästan bli som att vi har redan uttömt allting som går att veta. Det finns inte längre någonting att vara nyfiken på. Och vi lämnas ganska ensamma i ett ogästvänligt universum. Månen, vår närmsta himlakropp, kan bli minus 200 grader. Går vi till den planet som är närmast oss, det är Venus, så kan det vara plus 500 grader. Det är liksom ingen plats där liv trivs, utan det är bara vad vi känner till, den här lilla bubblan i vårt stora universum där liv faktiskt kan omges. Jesus, han talar i bergspredikan om markens, ängens liljor. Jag läser från Matteus 6:28 och lite framåt. Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en utav dem. Om nu Gud ger såna kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er, så lite tro ni har? Här talas om att Gud ger liljorna dess skönhet och har omsorg om själva gräset på ängen. Jag tror faktiskt att de som levde på Jesu tid mycket väl visste om, ska man säga, naturvetenskapen i det här, att det behövs vatten och att det behövs sol och att det behövs det ena och det andra och tredje. Och idag kanske vi skulle prata om fotosyntesen och hur den fungerar tekniskt. Men det står inte i motsats till Guds omsorg och att hela tillvaron egentligen bär avtryck utav denna omsorg. Och vi kan säga att vi genom att studera allt det här faktiskt kan lära oss någonting om Gud i det vi brukar kalla för allmän uppenbarelse. Genom att se på tillvaron med liksom trons ögon så ser vi faktiskt en dimension till. En vacker solnedgång förklaras inte bara utav att de elektromagnetiska strålarna ifrån solen filtreras längre genom atmosfären, så framförallt de röda våglängderna når oss. Utan det förklaras också utav att det finns en konstnär bakom det sköna som vi ser. Och vi får ta emot tillvaron som en gåva. En utmaning som vi ändå har när vi vänder oss till den här boken och Bibeln för att ge riktning och vägledning i vårt liv i den tid som är våran, det är att kunna förklara hur kan någonting som ändå är så gammalt få vara en auktoritet att vända sig till. Det kan nog upplevas som ganska apart, ganska märkligt i vår tid. Om man tar till exempel vetenskapen, där började man, ja, egentligen var det så sent som på 1800-talet, att sluta vända sig till de gamla auktoriteterna och hänvisa till dem och allt mer försöka ifrågasätta och kritisera och hitta nytt. Och det innebar att man faktiskt utvecklade och hittade så mycket mer och förstod så mycket bättre tillvaron. Men hur kan vi fortfarande hålla fast vid en gammal auktoritet när en så stor del av vårt samhälle hela tiden söker liksom det nya? Ja, det handlar om att Bibeln är ett vittnesbörd om hur Gud har handlat genom vår historia. Och vittnesbörd och uppenbarelse hänger tätt samman. Vi fick höra här om Zakaria som fick ta emot orden ifrån Gud. En tid där flyktingar fått återvända till sitt eget land och försökte nu bygga upp sina föräldrars nedbrända hem. Och hur de hade behov utav hopp och tröst och styrka i den här situationen. Och då vittnar, då berättar Zakaria om ett kommande hopp. Din kung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna. Kungen kommer. Det finns ett hopp som är på väg. Men det är en annorlunda kung. Men det är ord som beskriver hur Gud har kommit in i vår värld för att göra den hel. Och vi läser sen, idag har vi gjort, om 500 år senare när den här vittnesbördet, den här profetian, får sin uppfyllelse. Och Jesus kommer som en kung över ett rike som är utav ett annorlunda slag. Det är den som är minst lyfts fram i centrum. Den som har brännmärkts med skam och genom att kallas förrädare eller oren innesluts i gemenskapen. Där rikets fiender blir dess apostlar. och kungen blir allas tjänare. En väderbiten Gud som delar människans villkor in i den yttersta konsekvensen. Fortfarande längtar folket efter en militärmakt, en nationell upprättelse. De har behov av trygghet. Och det är inte så konstigt med tanke på att när Jesus kommer är det romarna som har ett hårt tryck över folket. Men Jesus, han kommer inte för att han på snabbast och enklaste sätt ska ge oss allt vi önskar. Som att världen skulle bli en hel plats för att vi skulle få alla våra önskemål uppfyllda. Nej, men Jesus ankomst, den innebär så mycket mer. Och jag kan nog inte beskriva det bättre än vad Paulus gör i Kolosserbrevet. Jag ska läsa några verser här. Kolosserbrevet 1:13. Han, Gud, har frälst oss ifrån mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom, sonen Jesus, är vi friköpta och har fått förlåtelse från våra synder. Han är den osynliga Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och allt på jorden, synligt och osynligt, tronförstar och herredömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allt och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himmelen. Jag har sagt det tidigare och säger igen att kristen tro är inte i första hand en världsåskådning, inte i första hand en filosofi, inte i första hand en etik eller moral eller riter, utan kristen tro handlar om Kristus, om Jesus. Och utmaningen på hela tillvarons problem, världens problem, har sitt svar i Jesus. Och det är honom vår tro kretsar kring. Det är också det som vår bibel kretsar kring. När vi läser Gamla testamentets berättelser så är det inte, höll på att säga, bara söndagsskolberättelser som är spännande att berätta liksom, och kan fånga intressen. Utan det är berättelser om hur Gud gripit in och handlat i människors liv. Abraham, Mose och David. Samtidigt som allt det här pekar fram emot Guds slutgiltiga räddning utav sin mänsklighet genom Jesus. På samma sätt så pekar och utgår då hela det nya testamentet ifrån Jesus själv och vad han har gjort. Och Bibeln är allt, är själva vittnesbördet förankrat i Jesus. Hur kan vi veta att det går att lita på våran Bibel? Ja, den frågan kan man tala väldigt länge om, och jag skulle kunna förklara hur vi kan vara trygga i att vi har tillgång till de tidigaste texterna som är trovärdiga. Att vi jämför med andra historiska dokument och källor som vi har, och man kan titta på hur snabbt kristendomen spred sig under de första åren, men det blir ganska rörigt, och jag vet egentligen inte ifall det hjälper så många att fatta tro på själva Bibeln, utan oftast det som väcker människors tilltro till Bibeln, det är hur anden får verka genom ordet när vi slår upp den här boken, och hur det väcker en tro i oss som ger konsekvenser. Tron för oss in i ett liv med Jesus. Där möter vi, som det står då, frid i kraften utav blodet på hans kors. Och den här friden handlar om ett helt liv, en hel tillvaro. Någonting vi kan smaka och känna av. Vi kan pröva ordets hållfasthet. Både tron och vetenskapen utforskar verkligheten. Men hela verkligheten kommer aldrig att rymmas i vetenskapens provrör. Inte människans fria vilja eller människans värde. Kanske vi kan skönja någonting utav konturerna utav Guds hand i skapelsen. Men Guds hjärta uppenbaras först hos Jesus. Det är där vi lär känna vem Gud verkligen är. Och därför ser också trons blick något mer än vetenskapens. Och därför vänder vi oss till ordet och läser de här texterna gång på gång. För att det är berättelser om våra liv. Det är vi som är invånarna i Jerusalem, som lever våra vanliga liv, upptagna med våra bekymmer, när Jesus kommer. Oväntat och samtidigt på ett sätt som går att känna igen som något helt annorlunda. Det är vi som är lärjungarna som får den här märkliga uppmaningen att gå och hämta en åsna och ett åsneföl. Men de väljer att lyda och de får se något mer utav Guds härlighet i detta. Det är vi som ropar ut vårt vittnesbörd om Jesus, som sjunger de här hosianna. Det är vi som frågar, vem är han egentligen? Och det är vi som bekänner vår tro på Jesus på ett sätt som sätter staden i rörelse. Att Jesus har kommit, det innebär att universum inte är en övergiven plats. Det är inte ett utkylt hus. Det är genomlyst utav Guds barmhärtighet, hans omsorg och nåd. Fortfarande finns det som är trasigt här. I Romarbrevet 8:22 kan vi läsa om att hela skapelsen suckar och våndas. Och därför ser vi då fram emot den gång Jesus ska komma tillbaks. Han som är världens ljus, som slutgiltigen ska jaga undan mörkret. Och vi ska få möta honom. Hans barmhärtiga, goda blick. Ansikte mot ansikte. När jag läser den här texten så utmanas jag utav de olika människorna och hur de reagerar på Jesus närvaro och hans intåg. Och jag vill säga mitt ja till Jesus. Välkommen. Jag vill också få vara med om de som går och kanske gör det som är oväntat. Gå och hämta åsnan. Att upptäcka mer utav Guds härlighet genom lydnad. Hans storhet. Och hur jag kan få vara med och vara en del utav det underbara som Gud gör. Jag vill vittna och bekänna. Hosianna. Hosianna, det här gamla hyllningsropet som från början var en bön, Gud hjälp, men som snarare utvecklades då till ett utrop, Gud är den som hjälper, Gud är den som griper in. Och ibland behöver jag också få fråga, men vem är han egentligen? Och hur ska jag kunna få lära känna honom mer? Bevara fascinationen och nyfikenheten. Jag tror på Jesus intåg i vår tid, i våra liv. När jag satt igår eftermiddag och framför kaminen och förberedde predikan och skymningen föll på. Jag hade en liten läslappa och det hade det var kvar lite glöd i den här kaminen. Spred värme och det var skönt, men det var dags att lägga på något nytt. Så jag la på några nya vedklampar där i glöden och lät det stå lite brant på glänt. Och så tittade jag, kommer det här ta sig? Kommer det hända något mer eller kommer det slockna ut? Och det som hände var att kaminen sakta fylldes med rökgaser. Och det var, blev ganska mörkt och skumt i rummet jag satt. Jag hade bara den här lilla läslampan och jag undrade liksom, vad är på väg att hända här? Men så dröjde det bara en liten stund och så kom en liten gnista som tände till de här rökgaserna och det flammade upp och ljuset sken in i rummet och värmen sköljde över mig också. Och det där formades som en bön för våran församling och det liv vi lever i nu. Det finns en glöd. Det finns en värme från den här glöden. Men jag är också övertygad om att Gud vill något mer. Att ny bränsle kan få läggas på veden. Och vi kan komma i stunder och ögonblick där vi tycker att oj, det här blir väldigt dimmigt och bara rök och konstigheter. Men då kan det vara som närmst när den här gnistan kommer och får allting upplyst. Det är en Gud som vet vad det innebär att vara människa. Som möter oss. Som känner till vår livsutmaning. Som är väderbiten. Och han kommer oss till mötes. Låt oss be. Jesus Kristus. Du känner till precis hur våran vecka har sett ut, hur våra tankar och känslor är denna dag. Du vet vad det är att vara människa. Jag vill säga, och vi vill säga vårt välkommen till dig. Kom och vara våran kung i den tid som är. Hjälp oss att fästa våran blick på dig. Du som är trons upphovsman och fullkomnare. Och låta dig göra ditt verk bland oss. Gör oss lyhörda för din röst. Hur du sänder oss ut i denna våran värld. För att vara med och göra den hel. Och idag sjunger inte bara vi här utan i kyrkor omkring vårt land och vår värld sjunger vårt Hosianna. Låt ditt folk verkligen få gripas utav dig själv. Och formas utav den du är. Låt ditt rike komma. Amen.